Älskade vänner. Vi lever i en tid då förmågan till urskiljning kanske är viktigare än någonsin. För dagligen så bombarderas vi av påståenden som inte har till syfte att berätta sanningen, utan snarare till syfte att orsaka en känslomässig reaktion hos oss. Påståenden som spelar på vår rädsla och på vår fruktan, och påståenden som vill få oss att reagera. Och det får mig faktiskt att tänka på Thomas av Aquino, hur han beskriver modets dygd. Alltså, vad innebär det att vara modig? Han säger att mod inte alls handlar om att kasta sig ut på slagfältet mot en grupp fiender. Utan att modet, säger han, är knutet till vårt förstånd. Mod är att fortsätta att öva sig i klokhet, även om världen står i brand runt omkring. Att inte låta fruktan eller andra känslor och reaktioner få överhanden. Och i ljuset av det så tror jag att Judas brev, för Judas brev först och främst ger oss ju verktyg till urskiljning. Det handlar också mycket om mod. Mod att se och mod att pröva och agera i enlighet med vad vi ser. Och idag är tredje dagen vi tittar i det här brevet. Vi har tidigare sett att Judas såg att han skriver att han fann det nödvändigt att skriva till församlingen för att liksom väcka dem och mana dem att kämpa för den tro som en gång har överlämnats. En gång för alla har överlämnats till de heliga. För på ett eller annat sätt så har det kommit till hans kännedom att det har nästlat sig in falska bröder i församlingen. Och de orsakar en otrolig skada. Och han manar alltså församlingen till ett sorts inbördeskrig här. Att kämpa för att bevara tron gentemot falska bröder som fortfarande verkar vara en del av församlingen. Och förra gången så talade vi om hur Judas såg att det var absolut nödvändigt, även om det var smärtsamt. Och sen såg vi att han gav en övergripande beskrivning av de här personerna. Han kallar dem för gudlösa. Alltså att de är utan gudsfruktan, de är utan vördnad. De verkar spela ett religiöst spel liksom. De har lärt sig språket och vissa beteenden. Men i praktiken så verkar de vara ateister. Deras eviga väl och gudsdom verkar inte ha någon betydelse för dem. Och vi såg vidare att de förvränger Guds nåd till försvar för omoral. Alltså, de har inget intresse av att tygla sig själva. De tänker, jag är den jag är. Och så tänker de fortsätta att vara det. Och de använder till och med Guds nåd som en lära som låter dem att fortsätta på det sätt som de gör. Och dessutom förnekar de, som Judas säger, vår enda härskare och herre Jesus Kristus. Alltså, de står inte ut med tanken på att underordna sig någon. De bekänner någon sorts tro på Kristus, men i praktiken så finns det inget verkligt lärjungaskap i deras liv. Så det var själva rubriken för brevet. Och nu går vi in i brevets huvuddel där han detaljerat mer liksom utvecklar vad han vill, vad han redan har sagt egentligen. Och det är en stark text, vänner. Jag har inte predikat såna här texter förut. Det är nytt för mig. Och kanske är det en märklig text att läsa på påskdagen, men vi är här i brevet, så vi fortsätter att läsa den. Och vi får påminna oss om att allt Guds ord är gott och uppbyggligt för oss. Och vi får försöka låta det göra med oss, forma oss på ett sätt som ärar Kristus. Så det är alltså en välordnad text vi går in i nu. I verserna 5-7 så ger han tre exempel på falska bröder. Tre exempel som redan har fått Guds dom. Och sen i verserna 8-10 så ger han tre karaktärsdrag hos dessa falska bröder. Och sen i vers 11-13 så säger han, ve dem. Och så ger han inte mindre än 9 illustrationer på alla, som, alltså alla illustrationer säger någonting om vilken skada de här personerna är i församlingen. Men idag ska vi titta på verserna 5-10. Så jag läser den texten. Judas 5-10. Även om ni redan känner till allt, vill jag påminna er om hur Herren först frälste sitt folk ur Egypten och sen dödade de som inte trodde. Och de änglar som inte höll fast vid sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist, de håller han i förvar till mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring, som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Ändå skändar dessa drömmare på samma sätt sin kropp. De föraktar Herren och hånar höga makter. Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Mose kropp vågade han inte uttala någon hånfull dom över honom utan sa: må Herren straffa dig. Dessa däremot hånar vad de inte känner till och vad de likt oförnuftiga djur förstår av naturen, det fördärvar de sig själva med. Så lyder Herrens ord. Och jag lägger upp predikan här nu i tre punkter. Först ska vi titta på verserna 5-10. Eller först 5-7 menar jag. Först verserna 5-7 där han ger tre varnande exempel ur Gamla testamentet. Och sen för det andra de tre karaktärsdragen som han ger i vers 8 och 10. Och därefter väldigt kort ska vi titta på kontrasten mot ärkeängeln Mikael som han berättar om. Så vi börjar i vers 5-7. Här är alltså lärdomen att Gud kommer att döma dessa personer, dessa ogudaktiga personer, oavsett hur andliga de verkar vara. Och han börjar med att säga att jag vill påminna er om det som ni redan vet. Alltså han betonar att han inte kommer med någon ny lära som församlingen inte har hört ifrån någon av apostlarna. Han kommer med någonting som de redan vet, vilket förstås står i kontrast till de falska bröderna som hela tiden säger att de upptäckt någonting nytt. Någonting som ingen annan tidigare visste om. Så de falska lärarna betonar det nya, medan Judas kommer och säger: jag kommer med något gammalt, någonting som ni redan känner till. Och det här säger någonting om hur bibelundervisning och hur predikan fungerar i församlingen. Men också vi som kristna, vårt allmänna förhållningssätt till vår tro. Församlingens bibelundervisning och församlingens predikan syftar ju oftast inte till att vi ska lära oss någonting nytt. Utan det syftar till att påminna Guds folk och inskärpa vad vi redan vet. Att underbygga och stärka den tro som vi redan har fått ta emot. Och vi som kristna individer, vi närmar oss tron inte som om vi vore ett blankt blad som ska försöka själva formulera hur vi tror, utan vi tar emot den tro som en gång för alla har överlämnats till de heliga och som har bevarats och som har artikulerats i den sanna kyrkan genom 2000 år. Så Judas vill varna oss för de som ändrar innehållet i den gamla tron. Och han ger tre exempel ur Gamla testamentet för att övertyga oss om att Gud kommer att döma dem som ändrar. Oundvikligt och obevekligt. Han börjar med att nämna Israels folk under deras vandring i öknen. Han påminner dem om hur Gud räddade dem. Han räddade sitt folk och sen dödade han dem som inte trodde. Och vad var deras synd då alltså? Det står i texten, det var otro. Hör vad Gud säger till folket här i fjärde Mosebok 14. Fjärde Mosebok 14, jag vill läsa från vers 22. Av alla de män som har sett min härlighet och sett de tecken jag har gjort i Egypten och i öknen och som nu 10 gånger har frestat mig och inte lyssnat till min röst, av dem ska ingen få se det land som jag med er har lovat deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Så det verkar som att de på något ytligt sätt i början trodde på Gud. De lyssnade på Guds ord när de skulle stryka lammets blod på dörrposterna i Egypten. Och de gick tillsammans med folket när Gud ledde dem genom havet. Men därefter så har de gång på gång klagat och inte lyssnat på Guds ord. Och den sista gången var när spejarna, de hade ju kommit till gränsen alltså, till det utlovade landet. Och sänt in spejare för att se på landet, se vad det är de ska gå in i. Och när spejarna kom tillbaka från landet och berättade om att folket som bor där, de är stora som jättar. Och vi kände oss små som gräshoppor. De trodde helt enkelt inte på vad Gud hade sagt om sig själv. De trodde helt enkelt inte på Guds förmåga att leda dem in i landet. De kunde inte förtrösta på Guds ord och på att Gud var den han säger sig vara. Som de var personer som utåt sett identifierade sig med Guds folk, som hade utan tvekan en viss kunskap om Gud och som påstod sig tro på honom. Men istället klagade de, underminerade liksom Gud och skapade splittring bland folket. Och därför dödade Gud dem. Så det är det första exemplet. Han dödade dem för deras otro i öknen. Och det andra exemplet är de fallna änglarna. Judas säger att de inte höll fast vid sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Alltså de sökte en position som Gud inte hade gett dem. De hade redan fått en hög ställning, men de var inte nöjda med det. De kunde inte underordna sig i Guds ordning. Hellre ville de strida för att få sin egen vilja igenom och bli upphöjda på sitt eget sätt. Och därför, säger Judas, håller Gud dem i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Så vad var deras synd? Det var högmod och arrogans. Och sen kommer Judas till det tredje exemplet. Och det här är helt uppenbart en berättelse som har satt jättedjupa spår i det judiska medvetandet. Sodom och Gomorra. Det nämns inte bara i första Moseboken, utan det nämns i femte Moseboken, i Amos, i Jesaja, i Jeremia, Sefania, i Klagovisorna, i Hesekiel. Och sen kommer det tillbaka i Matteus evangeliet och Lukas evangeliet, i Romarbrevet, i Petrusbreven och i Uppenbarelseboken. Och så förstås här i Judas brev. Och förra veckan så talade vi om att de falska bröderna i församlingen, de syntes helt ohämmade, helt ointresserade av att lägga band på sina begär. Och det är precis det vi ser i berättelsen om Sodom och Gomorra. Och det tas ju uttryck i sexuell omoral. De var fyllda av onaturliga begär, säger Judas. Så de skämdes inte ens över det, utan de var helt uppslukade över att få sina egna begär tillfredsställda. Jag är den jag är! Och det är liksom, det är bra. Och så gör de lära av det. Och Judas säger att de, precis som de andra två exemplen, fick sitt straff i evig eld. Evig eld. Så vi har tre exempel från Gamla Testamentet. Och Judas poäng är alltså att belysa någonting hos de falska bröderna som har nästlat sig in i församlingen. Det är så här de är, säger han. Deras liv präglas av otro, av högmod och arrogans, av ovilja, oförmåga att lägga band på sig. Så det leder oss in i nästa punkt, i vers 8. Han säger att det är på samma sätt med de falska bröderna i församlingen. Han kallar dem för drömmare. Det är ett intressant ord på grekiska han använder, drömmare, för det är inte det vanliga ordet för dröm. Det används bara en gång till i det nya testamentet. Och det är när Petrus i sin pingstpredikan citerar profeten Joel, som säger att det ska ske de sista dagarna att de unga ska ha syner och de gamla ska ha drömmar. Där kommer det ordet. Det verkar som att de här falska bröderna inte tycker att man behöver bry sig så mycket om det gamla som apostlarna hade och som apostlarna talade om, utan de hade liksom källor, nya källor till ny uppenbarelse. De hade drömmar som gav dem gudomliga sanningar. Och idag pratar vi inte så jättemycket om drömmar, i alla fall inte i de kretsar som jag rör mig, utan men däremot så är det väldigt populärt, så vitt jag kan stöta på, så som jag hör, att vi låter vårt känsloliv bestämma vad som är Guds ord eller inte. Man tänker att om det känns rätt, eller tvärtom snarare kanske, om det här inte känns rätt, ja, då kan det inte vara rätt. Jag kan inte tro på en sån Gud, tänker man. Det är som att jag vet bättre liksom, för att mina känslor inte lirar med Guds ord. Och i den meningen så är jag rädd att vi har många, många fler drömmare i vår tid än vad Judas hade under sin tid. Och sen går han vidare och han säger att de skändar sin kropp. De föraktar Herren och hånar höga makter. Så här har vi tre attityder som vi egentligen har sett exempel på redan i verserna 5-7. Men vi tar dem igen i turordning här. Det första han säger att de skändar sin kropp, eller bokstavligen att de skändar sitt kött. Här handlar det alltså om omoral, och det knyter an till berättelsen om Sodom och Gomorra. Så det handlar först och främst om sexuell omoral. Men jag tror inte vi ska begränsa det till det. Jag tror inte det är det som är syftet här, utan det handlar om att inte bara ge efter för sina begär, utan hänge sig åt sina begär. Att liksom göra sina begär till dygd. Paulus säger i Galaterbrevet att köttets gärningar, det är det han, Judas, talar om här, att de hänger sig åt köttet liksom. Köttets gärningar är sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Och så säger Paulus senare i Galaterbrevet då att sådana som lever på det sättet ska inte ärva Guds rike. Alltså det verkar som att de har inte den helige ande som helgar dem, som ger dem kraft att döda synden. Och den som inte har anden varken kan eller vill underordna sig Guds lag. Och Judas poäng är alltså att dessa bröders undervisning leder till omoral både i deras liv och i livet hos dem som lyssnar på dem. Så det är den första attityden, de skändar sin kropp, de skändar sitt kött. Den andra attityden som Judas räknar upp är att de föraktar Herren. Eller med ordagrant, de föraktar herravälde. Alltså auktoritet. Här anspelar han på de höga änglarnas högmod och deras arrogans. De hade en hög plats, men de kunde inte underordna sig Guds ordning. De föraktade Guds auktoritet, och på samma sätt föraktar de falska bröderna auktoritet. De skapar splittring i församlingen, och de talar om Jesus och de talar om Guds nåd på ett sätt som inte alls stämmer överens med den tro som en gång har blivit överlämnad. De hänvisar till nya auktoriteter, nämligen sig själva och sina egna drömmar och sina egna tankar, och de har sin egen vinkel på allting. Och det låter dem leva ett liv där de inte behöver underordna sig någon annan. De gör som de själva vill. Och den tredje attityden som Judas talar om är att de hånar höga makter. Återigen så är det två intressanta grekiska ord vi ser här. Det första ordet är blasfemeo. Blasfemeo, det känner vi igen. Det är därför vi har det svenska ordet blasfemi. Och det andra ordet är doxa, som betyder ära eller härlighet. Så blasfemio, det handlar om att tala illa om, eller förtala, eller förolämpa. Och när vi läser det tillsammans med doxa, så handlar det alltså om att tala vanvördigt om saker som är värdiga, saker som är heliga. De här falska bröderna, de verkar vara gränslösa i sitt tal. Och som Paulus säger till Timoteus, de verkar vara liksom brännmärkta i sina samveten. De känner ingen gräns. De kan liksom säga vad som helst, om vad som helst. Och sen ger Judas en sammanfattning i vers 10. Han säger, de hånar vad de inte känner till, och de Och vad de likt oförnuftiga djur förstår av naturen, det fördärvar de sig själva med. Alltså deras beteende präglas av okunnighet och förmätenhet. De tror sig veta saker som de egentligen inte vet någonting om. Och de talar självsäkert och självklart. Och istället för att underordna sig apostlarnas lära så går de på sin egen instinkt och sina egna begär liksom. Det spelar ingen roll hur intelligenta de är, eller hur fin utbildning de har, eller vilka andliga upplevelser de säger sig ha haft. Precis som den övriga mänskligheten som Paulus talar om i Romarbrevet, så påstår de sig vara visa. Men i verkligheten är de dårar. Vänner. Det är en svår text. Men låt oss titta på kontrasten här då, som Judas sätter upp till ärkeängeln Mikael. Han säger att när Mikael tvistade med djävulen om Mose kropp, så vågade han inte uttala en hånfull dom, utan han sa: må Herren straffa dig. Och vi såg lite av den här ödmjukheten redan i inledningen i Judas brev, där Judas kunde ha gjort stora anspråk eftersom han var Jesu egen bror. Men istället kallar han sig för Jesus slav. Och här har vi ärkeängeln Mikael som ju hade visat sig. Han var långt bättre än de fallna änglarna. Han kunde ha talat med enorm kraft och auktoritet. Men han höll tillbaka alla hånfulla ord. Han underordnar sig villigt Gud, och han sätter sitt hopp till att Gud är den han säger sig vara. Han säger: må Herren tillrättavisa dig, må Herren straffa dig. Och det är min bön för oss, för vår församling, att vi ska ge uttryck för samma tro, för samma ödmjukhet och samma helighet. Jag tror att det är det som den här texten vill lära oss. Tro och ödmjukhet och helighet. Så låt oss dra lärdom om vad Judas säger om de falska bröderna och deras otro, deras högmod och deras omoral. Och låt oss liksom, låt det bli till hjälp för oss i urskiljning och mod. Och låt oss känna Judas maning till kamp. Men vänner, det är inget värt om inte den heliga ande gör sitt förnyande verk i vårt eget liv. Och hur gör anden det? Jo, genom att visa oss vår egen synd och vårt eget behov av en frälsare. Och genom att framställa Kristus för oss som den han är. Så låt oss dra lärdom av texten, men låt oss föra oss till Kristus som vårt enda hopp. Han är vårt enda hopp. Vänner, den här texten får inte göra oss till fariseer, utan den måste föra oss till Kristus i förkrosselse och i tacksamhet. Utan honom så är vi ingenting. Men förenade med honom, vänner. Förenade med honom. Så har vi allt som är hans. Och vi har ingenting att berömma oss här. Allt detta har vi fått fritt och förutan. Av nåd och åternåd. Låt oss be. Älskade Fader. Vi tackar dig för den här texten. Och vi ber att den ska få göra sitt verk i oss. Vi ber att du ska få arbeta efter dina syften i vår församling. Vi ber att den här texten ska få forma oss. Vi tar emot den som god och uppbygglig. Precis som vi tar emot resten av ditt ord som gott och uppbyggligt. Och vi ber att du gör ditt verk. Men Fader, vi ber att den inte förhärdar oss och gör oss till fariseer. Utan vi ber att den krossar oss. Ödmjukar oss och manar, verkar fram helighet i våra liv. Fader, vi befaller än en gång vår församling i dina goda händer. Och vi ber att du som är vår Herre och vår härskare, att du ska få göra med oss vad du finner för gott. För oss på dina rätta vägar för ditt namns skull. Vi ber i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.